Min förra predikan finns på internet, på nätet, på hemsidan. Den heter Alla stridsmän dog. Det kanske låter lite märkligt, men ni kanske förstår vad det syftar på. Det var Israels folk under ökenvandringen. Och det står att hela den här generationen med de här 10 spejarna, kan man säga, i spetsen, som inte vågade eller ville gå in i landet, de dog i öknen, står det, under de här åren. Och det står i 5 Mosebok 2 och vers 14. Från den tid vi lämnade Kadesh Barnea till dess vi gick över floden Sered gick det 38 år. Det är Mose som berättar eller tar upp hela ökenvandringen här. Under den tiden dog hela det släkte av stridsmän som fanns i lägret, så som Herren med ed hade förklarat för dem. Men nu är det ju så att de här människorna också är förebilder, kan man säga, för den köttsliga naturen, syndanaturen i oss. Det är det stridiga och upproriska mot Gud som måste dö ner i våra liv, i oss var och en. Och det var utifrån det som faktiskt en många år tillbaka som jag bad den bönen. Mer än en gång. Jesus, låt det stridiga i mig dö. Därför att även om jag visste att jag är i Guds vilja, jag tjänar honom på det sätt som han vill, men ändå så var jag fullt medveten om ibland, ni vet, när man känner i sitt hjärta, man får predika, ge ut det Guds ord som man ska, eller i olika situationer. Och det är både varning och det är tröst och allt det som Gud vill. Vi vill ju predika hela Guds rådslut. Men när man är i situationer i församlingen och på olika sätt, så kan man ändå vara medveten om ibland att nu stred jag i köttet. Nu sa jag det där på ett fel sätt. Eller det där behövde jag inte ha sagt. Och det kanske ibland är sånt som man vet, det här är fel, det här är orättfärdigt. Men det kanske inte var läge att säga något. Och så kan man inte tiga fast man visste att man skulle. Och det där kämpar jag med väldigt mycket. Jag har gjort väldigt mycket faktiskt genom åren. Och jag har bett så mycket. Jesus, låt det stridiga i mig dö. Jag vill tjäna dig. Jag vet vad du har kallat mig till. Men jag vill göra det i den heliga ande. Inte i köttet. Inte i det där stridiga. Och det är ju så. Vi vet alla. Vi har den där syndanaturen. Vi är födda med den. Som den kallas, den försvagande naturen, som en del säger. Det är olika bibelöversättning. Paulus kallar den köttets sinnelag, köttets natur. Men det är det som gör att varje människa, när vi växer upp, så blir vi syndare. Vi handlar syndigt, så att säga. Vi gör synd, det är så. Och det är bara Gud som kan hjälpa oss med detta. Det är bara han som kan förändra oss. I alla fall, det står alltså om de här stridsmännen, och det var just de där orden som jag för många år sedan läste, och det blev så starkt för mig. Men det finns hjälp. Gud är mäktig att göra detta. Det stridiga, så att säga, billigt talat då, stridsmännen dog i öknen. Och Gud kan göra det i mitt liv, han kan göra det i allas liv som han får forma. Men sen står det om nya stridsmän, en ny generation. I 5 Mosebok 3:18 säger Mose där, tappra stridsmän, beväpna er och gå i spetsen. Så när jag studerade där, och jag har levt mycket i det här med ökenvandringen, därför att Gud har talat till mig och upplevt just om det här med ökenvandringen. Och jag fick en dröm för ett tag sedan som handlade om att vi var på väg ut ur öknen. Vi hade kommit till utkanten av öknen. Jag tror inte det gäller bara personligt. Jag tror att det gäller faktiskt oss, kanske allihopa, som Guds folk. Att vi närmar oss de löften som Gud har gett, som inte ännu är uppfyllda. Många av de löften, allt kommer i sin tid, i Guds tid. Men jag tror att det finns löften som vi närmar oss, som vi ska inta. Det är bild på landet, löftena i Jesus Kristus. Men så tänkte jag, det där blev ju lite knepigt, för nu står det ju faktiskt som stridsmän här igen. Så tänkte jag, det måste ju inte vara så i hebreiskan, i grundtexten, att det syns någon skillnad, men det kan ju göra det. Så jag gick till hebreiskan och kollade, jo då. Jag fick det bekräftat att det står olika ord för stridsmän. För den förra generationen, de som dog i öknen, och för de nya stridsmännen. Halleluja, tänkte jag då. Det är förra, de som dog i öknen. Det är ordet på hebreiska milchama. Det betyder krigets söner eller krigets barn. En bild kan man säga då på den köttsliga människan. Men de nya stridsmännen, det ordet är, de är beväpnade, stridsmän som är beväpnade. Chalats ben Chirum. Och det betyder söner eller barn, det är äkta barn som ordets innebär är. Av vitt linne. Ädla och utrustade. Det är vad hebreiska orden betyder. Fast det översätts alltså stridsmän på svenska. Och då går vi till andra Korinthierbrevet 5 och 17. Det är det som Paulus beskriver för linnet, det vita linnet. Det vet vi, det står för Kristi rättfärdighet. En ny skapelse i Kristus Jesus. Vi är alltså iklädda Jesus Kristus. Och vi får tjäna och vi får kämpa och strida den andliga kampen i Kristus. I den nya skapelsen. Och i vers 20, vi är alltså sändebud för Kristus. Och det läste Rolf för inledningen, just de verserna. Och idag samlar Herren sin här på nytt. Han samlar sitt folk. De nya stridsmännen, där både män och kvinnor. Och det står i psalm 110:3. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här i helig skrud. Där har vi det vita linnet, den nya skapelsen igen. Kommer din unga skara inför dig som dagen kommer ur morgonrådarnas sköte. Och då ska vi ha klart för oss att den unga skaran, att vara ung, det har inte med ålder att göra. Det handlar om precis det som Paulus beskrev, att även om min yttre människa bryts ner så förnyas min inre människa. Det är att vara ung. Eller det står om att unga män, alltså mänskligt sett, i Jesaja 40, de kan tröttna och falla, men den som förtröstar efter Herren hämtar ny kraft. Det är här att vara ung. Och Kaleb är ju en som var ung i sitt inre, levde i förnyelsen. Jag återkommer något till Kaleb senare. Men denna här som Gud samlar, som villigt kommer till honom, frivilligt betyder ordet, beredda att ge sina liv för Jesus, till honom, utan tveksamhet. Det är de som också nämns i Uppenbarelseboken 14 och 4, dessa som följer lammet vart det än går. Och vi kan ju märka där att det står att det är lammet vi följer. Det står inte här att vi följer lejonet. Han är också lejonet av Juda, men det står att vi följer lammet. Jag tror att det finns en mycket stark betydelse i detta, att det är lammet som offrar sig som vi följer. Att gå i lammets fotspår. Det är det vi är kallade till. Guds här bland Israels folk då, det var ju de två spejarna, Kaleb och Josua, som var i spetsen som goda föredömen. Och den stora skillnaden var att de hade lyssnat i tro på det Gud hade sagt. De hade enkelt tagit emot Guds löften och trodde och litade på och böjde sig för Guds vilja. Och de litade på att det Gud har sagt, det måste han vara mäktig att fylla, att göra. Det han har lovat, det är han mäktig att göra. Och de lät sig formas i öknen. Genom alla de prövningar, alla de smala passage, allt det som de mötte, som Gud tillät under ökenvandringen för att forma. De lärde sig genom ökenvandringen att lita på Gud, att vänta efter Herren och att lyda honom. Det var vad de gjorde. Och det är två, skulle jag vilja säga, grundsanningar som jag upplevt så tydligt att Gud har velat lära mig den sista tiden. Eller påminna om. Jag har sett det tydligt i sammanhang i omständigheter. Och det är att vi är redskap och att vi är förvaltare. Så viktigt att vi har det klart för oss. Vi är bara redskap. Och det beror inte på oss. Det beror inte på allt vi åstadkommer, utan allt beror egentligen på vad Gud är och vad han gör. Första Korintherbrevet 3 och vers 6. Paulus skrev: jag planterade, Apollos vattnade. Och de verkligen tjänar Gud helhjärtat, det vet vi. Men, skriver han, Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. De var så medvetna om detta, att det är Gud som ger växten. Vi är bara redskap. Och det är en så underbar samtidigt befrielse i detta, när vi med våra hjärtan verkligen tar in det och förstår det och ser det, när den helige ande uppenbarar det för oss. Att vi inte bär på bördor som vi inte är ämnade att bära. Att vi heller inte har för höga tankar om oss själva eller församlingen som vi inte ska ha. Det är befrielse i detta, att vi vet att det är Gud som ger växten. Vi är bara redskap. Vi är tjänare och tjänarinner som ofta får se på vad Gud gör. Och vi får ta del av det han gör. Och vi är förvaltare. Vi är bara, inom parentes, förvaltare. Vi är inte ägare. Gud är den som äger allt. Gud äger allt. Och vi är förvaltare åt honom. Paulus skriver i första Korintherbrevet 4 och från vers 1. Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Trohet, pålitlighet. Och det är egentligen vad tro är. Och i vers 7 skriver han: vad skiljer dig från andra? Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Med andra ord, allt vi har är av nåd. Vi har inte förtjänat någonting. Det är bara nåd. Varje Guds löften som han uppfyller, det gör han av nåd. Det är inget vi förtjänar. Och så går han till rätta med församlingen där i Korint. Han skrev fortsättningen där: ni är redan mätta, ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er. Med andra ord så säger Paulus att ni inbillar er att ni är kungar. Ni inbillar er med er yttre framgång att ni är rika och kungar. Att ni har nått någonting. Men det är bara inbillning. Han var ganska ironisk, tror jag, här när han skrev. Och så fortsätter han: det verkar som Gud har ställt oss apostlar sist. Som vigde åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen. För både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga. Ni är starka. Ni är aktade. Vi är föraktade. Det var Guds tjänares och tjänarinners situation. Det är så Paulus beskriver. Det var naturligt, enligt honom. Vi ska gå tillbaka och se något på de här stridsmännen som dog. Köttets sinnelag som leder till död, som det står. Andens sinne leder till liv och frid. Men det är också naturligtvis den människan som tänker, resonerar som de här människorna gjorde, de här stridsmännen som dog i öknen. De ville bort från slaveriet i Egypten, och de ville ha ett bättre liv. De ville till landet. Men det är en lång vandring däremellan. Och det gick ju att ta sig igenom med stor möda. Med mycket klagan och mycket förbittring mot Gud. Och ständigt otakt med vad Gud sa, verkar det som. Men det de inte var intresserade av, det var att lära känna Gud. Det var att höra Guds röst. Man ville bara ha ett bättre liv. Man ville ha rikedom, man ville ha framgång. Man ville ha bekvämt och allt som detta livet kan ge. Men man ville inte lära känna sin Herre, sin Gud. Och jag tror att vi känner igen det idag väldigt mycket i vår tid. Med stora planer och med allt det yttre som lockas med. Men man känner inte Jesus. Man talar om Jesus, man använder Jesus namnet, men man känner honom inte. Och det här, det handlar om självtillit, självtillräcklighet och självsäkerhet. Och det är inget annat än otro inför Gud. Det var vad det var. Fjärde Mosebok 13 och 32. Då säger de så här, när man kom till fram till landet. Men de män som hade gått upp med honom sa, vi kan inte dra upp mot detta folk. De är för starka för oss. Och i femte Mosebok 9 och 2, när Mose påminner om vad de sa, då säger han, du känner anakiternas stora och resliga folk, och du har hört att man säger om dem, vem kan stå emot Anaks barn? Det var de som man fruktade värst. Det var de värsta fienderna, de största. Och nu såg man detta framför sig. Nej. De är för starka för oss. Det går inte, det är omöjligt. Det var vad man sa när man stod inför denna situation. Varför? Jo, därför att man litar ju på sin egen kraft. Man litar på sin egen självtillit, självsäkerhet och självtillräcklighet. Det går inte. Gud vet precis vart han för oss för att avslöja våra hjärtan. När det är totalt omöjligt, då räcker inte våra resurser. Då räcker inte våra planer och våra uträkningar och våra lösningar. Det räcker ingenstans. Det är tvärstopp. Och det var precis så omöjligt som de sa. Men det var inte det som var problemet. Problemet var ju att de litade på sig själva istället för på Gud. Men när man läste, jag läste de här verserna, tänkte jag, det där är som ett eko. Vem kan stå emot Anaks barn? Jämför Uppenbarelseboken 13:4. Och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa, vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Det är den tiden vi lever i. Det här beskriver den yttersta tiden och det som för fullt idag pågår. Att ena världen i en antikristlig enhet och kult enhet. Ekonomiskt, religiöst, politiskt. Vem kan strida mot det? Vad säger vi när vi står inför detta som för oss är omöjligt? Och det är just därför som Gud leder oss genom ökenvandringar i våra liv. För att vi ska lära oss att lita på honom, att förtrösta på honom. Så att vi vet, oavsett vad som händer, oavsett vad som ligger framför, så är inget omöjligt för honom. För om vi bygger på detta livet, om vi bygger bara på att använda Jesus för att bli rik och framgångsrik och få det bra bekvämt här, då kommer vi att säga, det här är omöjligt, det här går inte. Och vi riskerar att hamna precis där som stridsmännen hamnade, som dog i öknen. För så här beskriver Paulus människorna i den yttersta tiden. Och det är denna tiden vi lever i. De ska vara ytliga, står det. Sken av gudsfruktan. Man är ytter och sken av gudsfruktan. Men man är inte intresserad av att förändras, att formas, att fostras av Guds nåd, av kraften. Materialistiska. Penningkära, man ska älska vällust mer än Gud, står det. Och vi vet ju också att märket i Uppenbarelseboken 13 handlar om ekonomi. Helt säkert förknippat med tron. Därför allt det här kommer att gå samman och är på väg däråt. Men det handlar också om pengar. Om en trygg ekonomi. Eller om man är villig och vill följa Jesus och kanske måste gå i tro. Lita på honom. Det är det han vill träna oss för. Förbereda oss för. Och människorna ska vara självcentrerade. Själviska, står de. Man föraktar lidande och man föraktar den svage och den sjuke. Paulus skriver att man är många fiender till Kristi kors. Och man saknar barmhärtighet. Så var det på den tiden. Så är det ännu mer kanske idag i vår tid. Och vi har ju också ett exempel med Judas Iskariot som man förstår följde Jesus de här åren med sina visioner om att få makt och bli framgångsrik, få en framträdande position när Jesus blir kung och så vidare. Och när han insåg att det kommer inte att bli så, då förrådde han Jesus för en summa pengar. Något så totalt värdelöst i jämförelse. Jesus vill ge oss villiga hjärtan. Villiga, att vi är villiga redskap. Villiga redskap skrivas som överskrift. Därför att det är min bön. Och jag tror säkert att det är allas vår bön. Att vi är villiga. För visst är det så i vissa situationer att man hamnar i lägen där Gud ställer oss när vi inser att jag inte. Det är med tvekan och det är med motvilja och det är med ett visst uppror. Och det är kamp till och med ibland innan vi böjer oss för Guds vilja, för hans väg. Gud tvingar oss inte. Han manipulerar inte, han trixar inte med oss. Det är aldrig Guds väg. Och aldrig Guds tjänare eller tjänarinners väg heller. Sen får man kalla sig vad man vill. Men är det manipulation, tvång, hot, tricks, knep och knåp och allt sånt där, då kan vi bara konstatera det där, det har inget med Gud att göra. Så är han inte. Men han vill föra oss och leda oss varsamt så att vi frivilligt och villigt väljer att följa honom. Det är dit han vill ha oss och ibland måste det gå genom lidande. Det är ju så. Vi lär oss lydnad genom lidande. Jakob, han skriver i sitt brev, i början på brevet: räkna det som den största glädje, mina bröder och systrar, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Och i Uppenbarelseboken 3:10, de här kända verserna till församlingen i Philadelphia, då står det ju där om uthållighet, hur viktigt det är. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Så vi kan lugnt konstatera och förstå att den här församlingen också var prövad på många sätt. De hade lärt sig uthållighet. Och de hade tagit vara på Guds bud om uthållighet. Till skillnad mot församlingen i Laodicea, med all sin rikedom och prakt och allt som beskrivs där. Och Jesus hälsar till dem: alla som jag älskar, tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Här ville man inte alls veta av fostran och tuktan eller lidande. Troligen förnekar man det. Och det står ju om Jesus i Hebreerbrevet 5:8, fastän han var son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och vi är kallade att följa Jesus, och därför ingår också lidande och prövningar i våra liv. Guds mål är alltid att göra oss gott. Han vill göra gott emot oss. Men då är det också så att den där självtilliten som vi alla har, Och kanske ibland ett litet uppror eller mer eller mindre uppror mot Gud, måste det ner. 5 Mosebok 8:16. Då fortsätter Mose där och berätta om Gud, vad han hade gjort i öknen. Han säger: han som gav dig manna att äta i öknen, en mat som dina fäder inte kände till. Detta för att ödmjuka och pröva dig, för att sedan göra dig gott. Och vi ser gång på gång när vi läser om ökenvandringen och där vi vet vi själva får gå igenom och uppleva i våra liv att Gud leder oss igenom prövningar och lidande på olika sätt för att ge oss ödmjuka hjärtan, förkrossade hjärtan. Det är då som vi kan ta emot Guds nåd i våra liv. Janne hittade en fantastisk undervisning om lerkärlet på internet för någon vecka sedan eller ett par veckor sedan, som ligger på vår hemsida, när det är möjligt att gå in. Och jag ska bara läsa strax på svenska. Är det en finsk man som har skrivit en bok som han har skrivit. Helt fantastisk. Det är mycket tröst och mycket uppmuntran och mycket om vad det innebär och hur Gud formar, hur han krossar lerkärl och hur han gör nya lerkärl. Och det är otroligt mycket sanningar och bibliska sanningar som kommer fram i detta. Och jag minns när jag gick på bibelskola för många år sedan och vi skulle ha ett ämne. Varje termin hade vi något extra ämne vi fick välja och jag valde, vad heter det?
Drejning,
ja. För jag är ju ganska konstnärlig. Jag har tecknat och målat och sådär hela mitt liv. Och jag tänkte att det där är nog något för mig. Men det var helt katastrof. Fullständig katastrof. Jag klarar inte av detta. Så att det vart högre och högre där, ni vet, på drejskivan. Det vart högre och högre och högre och sen allt bara föll. Så att allt jag fick till, det var små skålar eller fat som liknar mest askkoppar eller något. Ja, det var inte någon höjdare för mig. Men jag minns att man först måste arbeta med leran för att få bort luftbubblor. Det där som blåser upp. Luftbubblor måste bort. Det är också en bild på det där som måste bort. Och då måste man trycka och pressa och trycka och pressa och trycka och pressa. Och det är faktiskt det som Paulus beskriver i Romarbrevet 8 från vers 35. När han skriver det, vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Ingenting alltså, ingenting, det han räknar upp. Ingenting som existerar kan någonsin skilja oss från Kristi kärlek när vi är i hans hand, när vi har gett våra liv i hans hand. Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Det var så Paulus och de som tjänar Gud här upplevde det. Det var deras vardag. Men så skriver han, men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För Paulus visste vad det var att bli föraktad, att vara svag, att vara liten i människors ögon. Människor såg ner på honom, förakta honom, håna honom. Han fick lida på många sätt, både i omständigheter och på andras, från människor då. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger. För han hade funnit skatten. Han visste ha skatten i mitt liv. Och jag tror att för varje prövning som Paulus gick igenom, desto mer strålar skatten för honom. Jesus Kristus. Desto större blev Jesus. Desto underbara blev han. Genom allt det Paulus gick igenom. Men orden här, nöd och ångest, på grekiska, de betyder precis det här som man gör med en lerklump, som det ju är då. Som ska bearbetas innan den formas till ett kärl. Nöd, det kan också översättas vedermöda. Eller att pressa något. Och ångest kan också översättas trångmål. Eller att vara trängd på alla sidor. Så här beskriver faktiskt Paulus i grundtexten, kan man säga, den där bearbetningen av lerklumpen. Och vi är ju de där lerkärlen. Men jag vill läsa ett stycke från den här undervisningen som Janne hittade om lerkärl. I den där boken. För nu kan man ju tänka så här, och kanske någon sitter och tänker. Det är ju så att vi lider på olika sätt. Det finns många lidanden som inte syns. Som kanske bara Gud vet om. Men det finns också lidanden som drabbar en del av oss och inte andra. Och en del drabbas väldigt hårt. Och då kan man ju tänka, ja, är jag så upprorisk och hård då så att jag måste gå igenom mer lidande? Så kan man ju lätt tänka. Men då vill jag läsa från den här texten, några rader. En krukmakare berättade att han aldrig fick fullgott arbete i ugnens översta del. det som fanns lite lägre ner, dök till souvenirer. Kärlen överst i ugnen hade bränts i 900-920 graders värme. Lite lägre var temperaturen, cirka 970 grader. Kärlen var vackra, men man kunde inte ha kokande vatten i dem. Allra underst steg temperaturen ända till 1000 grader. Och då dök krukorna redan till försäljning. Det är alltså de finaste kärlen som var underst i ugnen där det var som hetast. Kom ihåg den bilden. Det var de finaste kärlen som var där ugnen var hetast, längst ner, där det största lidandet är. Därför de finaste kärlen och de mest användbara kärlen. Och Paulus, han skrev, han, eller sa ju i Apostlagärningarna 21, att han var beredd inte bara att låta mig bindas, utan också att dö i Jerusalem för Herren Jesu namns skull. Det kan han säga efter allt som han hade gått igenom. Ni minns att lärjungar, de var förtvivlade, och profetiskt hade man fått varna Paulus att du kommer att bindas. Du kommer att bli överlämnad åt hedningarna. Och man försökte hindra honom. Men Paulus, han visste i sitt hjärta. Han brann i sitt hjärta. Han var ett villigt redskap i Guds hand. Och han visste att detta var Guds väg för honom. Han var beredd att dö där. Men han skulle också till Rom. Det visste han. Han visste inte hur. Han visste inte att det skulle ske genom en fångtransport på ett skepp. Men dit kom han. För det hade Gud sagt. Så vilken väg Gud väljer för oss, det är Guds sak. Men en sak vet vi. Han leder oss dit som han har sagt. Och han för oss in i det han har lovat. Det kan vi vara säkra på. Jag nämnde ju tidigare anakiterna, Anaks barn, de värsta fienderna. De där som verkligen gjorde att de här 10 spejarna sa backa och vägra gå framåt när Gud sa att de skulle gå framåt. Men vi minns ju Kaleb. Kaleb och Josua, tvärtom, som trodde på Gud, som litade på Gud, sa, jo, det här ju, de blir som en munspit för oss. Det är ingenting. Om Herren är med oss. De visste ju det. Herren är med oss. Inget omöjligt. Det är Gud som gör det. Och senare läser vi domarboken om Kaleb. Domarboken 14 och 12. De där underbara verserna. Då säger han till Josua. Kom in för Josua. Ge mig nu denna bergsbygd som Herren lovade den dagen. Du hörde själv att anakiterna bor där med stora befästa städer. Om bara Herren är med mig ska jag fördriva dem så som Herren har lovat. 85 år. I Herrens unga skara, i högtidsskrut som vi läste, den unga skaran, Herrens här, där intar Kaleb de värsta fienderna. Han är 85 år, därför att han visste, Gud har sagt det. Herren är med, inget omöjligt. Han hade lärt sig det i öknen, han hade lärt sig genom prövningar, han hade lärt sig det säkert genom lidande. Och svårigheter på olika sätt. Men han hade genom de lidandena, genom prövningarna, lärt känna sin Herre och Gud. Han visste vem han trodde på. Han visste vem han följde. Han kunde säga, inget omöjligt. För han litade inte på sin egen kraft. Han litade på Guds kraft. Och Guds kraft har ju aldrig slut. Guds kraft förändras inte. Han säger så här, jag är lika stark nu som jag var då. Nu är 85. Jag är lika stark som jag var då. 40-45 år sedan. Det var Guds kraft han talade om. För Guds kraft förändras inte. Vi bryts ner som människor. Vår fysiska kropp. Vi kanske inte orkar så mycket. Kanske ibland bara orkar sucka till Gud. Men Gud hör våra böner. De är dyrbara inför honom. Det är Guds kraft det handlar om. Inte oss. Det är Gud som gör det. Och vi vet att det gäller oss när vi följer Jesus. Det fanns inget uppror i Kalebs hjärta. Han var helt inriktad på vad Gud hade sagt, vad Gud hade lovat. Och låt oss be att vi också får sådana villiga hjärtan. Där vi inte ser på omständigheter, där vi inte ser på allt det omöjliga. Ibland gör vi det. Men då får vi gå i bön. Det tror jag är det bästa man kan göra. Man går in i bön. För då känner man riktigt. Om man läser Guds ord. För då känner man riktigt. Man får ny kraft. Man får nytt hopp. Just det. Och så påminner den helige ande. Så påminner den om löfterna. Och så talar den till våra hjärtan. Så stärker den oss på nytt. Så att vi fortsätter att följa och lyda. Så att vi också får vara med och inta de löften som Gud har gett. Han hjälper oss genom varje prövning. Och även om det är svåra prövningar ibland, svåra lidande, så vet vi. Nu vet vi det. Det är de finaste kärlen han formar då. De han har störst användning för. Som går igenom lidande. Amen.